last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white-hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Välkomna till Coronabunkern, er bunker i eten. Idag har ni med er mig, Mikael Havila och Tobias Lindberg. I dagens program kommer vi att avhandla följande saker. Myndigheternas presskonferens om läget i Sverige. Krislägesavtalet i Region Stockholm. Ser nationalsocialister glädje i krisen. Vi kommer också att ha en intervju som vi ska lyssna på samt diskutera. EU har bett Italien om ursäkt och vi ska också behandla skillnaden på hur man har gått tillväga i Sverige och Finland. Till en början så kör vi lite statistik om hur det ser ut i världen just nu. Så 1 miljon smittade sammanlagt i världen. Som jag förstod det så var det idag man bröt den gränsen. I Norden så ser det ut som följande. Danmark 3672 smittade, 139 döda. Finland 1615 smittade, 21 döda. Norge 5296 smittade, 54 döda. Sverige 6078 smittade och 333 döda. Men då dyker vi väl direkt in i dagens presskonferens och välkommen Tobias.
Tack så mycket. Jag kan berätta lite om presskonferensen här. Det var egentligen inte en speciellt intressant presskonferens tycker jag, av själva det de berättade. Det var först när journalisterna började fråga som det egentligen kom några lite mer intressanta saker tycker jag. Men något de började med att berätta för på presskonferensen, det var att det hade tydligen smittats många äldre på äldreboenden. Och jag tyckte de sa att det var framförallt i Västra Götalandsområdet då som det hade hänt. Och det var ungefär 100 stycken som hade smittats. Och det här var väl lite nytt jämfört med tidigare. Att det liksom har kommit in på äldreboende på det här sättet. I USA har det ju varit så tidigare också. Därför de har fått så många döda. Sen i övrigt tyckte jag mest att det var väldigt så här, allmänna råd. De drog igen det här med att tvätta händerna, minska sociala kontakter, att man ska bete sig ansvarsfullt när man är ute i samhället, om man tränar på ett gym eller med mera, att man ser till att hålla avstånden. Och så sa de också till att man inte skulle resa i påsk då.
Jo, jag noterar också samma. Alltså, jag diskuterade här lite innan programmet, efter att den här under tiden presskonferensen hölls. Mm. Att jag tittar ju på det här med, vad ska man säga, finska ögon då, att jag har ju följt situationen i Finland i och med att jag bor här. Och det första som slog mig, det var första presskonferensen från svenska myndigheter som jag verkligen satt mig ner och lyssnade på i och med programmet, och att det var så extremt mjäkigt på något sätt. Att fast det är ju inte så jättemycket förtroende för den finska regeringen, men trots detta så när de har en presskonferens så det känns på något sätt mycket mer myndigt och mycket mer auktoritärt. Och sen när de har då sådana här presskonferenser med motsvarande som smittskyddsinstitutet här som heter THL, så är de väldigt insatta, personerna som kommer upp på scen och som får frågor ställda till sig. Att här var det så där att ja, gör lite så här och tvätta händerna. Och det var väldigt alldagligt på något sätt, fastän det är väldigt allvarlig sak man frågar om. Jo. Eller diskuterar.
Det är väl lite så här svensk mentalitet på något sätt med myndigheter att det inte ska vara allt för peka med hela handen, tror jag. Men jag läste faktiskt idag att det står att en skillnad i Sverige jämfört med många andra europeiska länder är att svenska myndigheter som det är nu och även regeringen och sånt, de får inte införa karantäner för hela landet eller för stora delar av ja, en region till exempel i landet på samma sätt som ja, andra europeiska länder får, för att det står våra de här fri- och rättigheterna är ju grundlagsskyddade och det står tydligen i grundlagen att det måste vara speciella lagar stiftade för att få införa sådana. Och de lagarna är inte stiftade. Nu har de gjort en sån lag gällande det här med att de får stänga ner skolorna. Då. Mm. Och det var de ju tvungna att skapa snabb, stifta en lag för det. Så att samma sak måste göras även för karantäner och sånt. Så att det var en förklaring bara.
Men samtidigt så slår man ju tanken att varför är den svenska staten så oförberedd? Den där förklaringen jag kan se är ju att det är så pass länge sedan. Alltså i modern tid har man ju inte i Sverige haft en kris av något slag. Och det här är väl det första som kommer i närheten då. Att det var väl år 2000 tror jag senast man reviderade beredskapslagen i Finland då. Och det verkar som de andra länderna har liksom tänkt i förväg att fall någonting sker då. Så måste man vara beredd att grundlagen skyddar ju rörligheter i alla fri rörlighet i alla nordiska länder. Men trots detta har man ju tänkt i förväg att om en sån här situation kommer så måste man ju kunna agera.
Kanske, alltså för det där med att det var så länge sedan, alltså på sätt och vis så låter det logiskt att det skulle vara det. Men om man tänker det här som jag vet att ni pratade om på Nordic Frontier, att Sverige hade otroligt bra beredskap ända fram till i alla fall 80-talet. Och det stack nästan ut lite grann i världen hur bra den beredskapen var. Och jag vet inte, det var ju fjärde starkaste flygvapnet i världen. Det här sättet att tänka har ju funnits för inte alls så länge sedan. Så det beror ju inte bara på att vi inte varit i krig på, jag vet inte, dryga 200 år. Utan det är mycket mer nyligen än så som vi har tappat det här, verkar det som.
Och sen kan det ju också vara så, alltså, det stiftas ju väldigt mycket lagar alltså, årligen som en vanlig medborgare så följer man ju inte med. Det är ju inte så att man följer med varenda lag som stiftas. Så att, det kan ju också vara möjligt att man hade såna här lagar tidigare under totalförsvarstiden och sen har man ju då reviderat dem, tagit bort dem eller någonting annat i samband med att man har liksom skrotar andra delar av totalförsvaret. Så det är ju en möjlighet som också finns.
Jo, jag hörde att, jag lyssnade inte på det själv, men jag hörde att Stefan Löfven fick ju tydligen en fråga angående om de ångrade eller att det var dumt att ha skrotat i princip alla beredskapslager och sånt. Men han ville tydligen inte svara på det och det var vad jag förstod det som bara häromdagen, häromkvällen som han hade den.
Men det är ju någonting som man har noterat bland svenska myndigheter just nu i den här krisen, att följer man med i andra länder så man brukar få, journalisterna brukar ju få något svar. I Sverige så är det en trend som vi såg senast idag att de vägrar svara på vissa frågor. Så det var väl hon, journalisten från TV4 som frågade en fråga idag om vilka områden eller vilka liksom städer mer specifikt som kan råka ut för total brist och få slut på medicin helt enkelt. Mm. Och han kommer inte ihåg vilken myndighet han representerar, men han sa ju det att det tänker jag inte svara på. Att han total vägrar ju att svara på frågan.
Jo, men det är säkert också så att de vill inte skapa panik och med mera. Så att de vet ju såklart och det är bara att de vägrar svara. Ja. Men i alla fall, utöver det, så, om man går tillbaka bara till presskonferensen här, så förutom de här allmänna råden då, så sa de också att några saker som jag tyckte var viktigt ändå, det var att de sa att man skulle fortsätta, alltså man skulle gå på om man hade fått vård, om blir kallade till att komma till vården, om man har vårdtider och sånt. Att man skulle inte själv prioritera bort det, utan det har vården redan gjort. om man får skicka från vården att man ska komma in för en undersökning eller någonting, då är det någonting som vården anser vara viktigt. Så allt oviktigt är redan bortprioriterat. Och så att man skulle se till att hämta ut läkemedel och sånt. Man skulle inte liksom hålla sig borta från apotek med mera för att minska smittspridningen, utan det var viktigt med liksom att allt fortsatte som vanligt med den viktiga vården och att folk får sina läkemedel. Men är man gammal eller riskgrupp då, så skulle man ju ha ett ombud som hämtar istället. Sen tyckte jag några av frågorna från journalisterna var lite intressanta. Det ena de berättade på en fråga från en journalist, det var att en sån här test för om man har haft corona, att det är på gång att tas fram. Däremot var de inte säkra på när det skulle vara färdigt ändå, det gick inte att säga. Och det man mäter på en sån här test är alltså om man har antikroppar då i kroppen. Och på det sättet kan man ju se om man har haft corona eller inte och sen blivit frisk från det. Och sen så berättade de också på en fråga från en journalist att Sverige hade förmåga till 15-20 000 coronatester per vecka. Och att förra veckan, då hade de gjort, tror jag, 12 000 coronatester. Eller jag vet, det kan ha varit att de hade producerat 12 000 också. Men jag tror att det var att de hade utfört 12 000. Och en sak jag tänkte på där, det är till exempel varför de inte har gjort fler, varför vi inte kan få till fler sådana här tester än så. Till exempel, jag tror det var Sydkorea. Det kan ha varit Taiwan också, men jag är rätt säker på att det var Sydkorea. De producerade 140 000 tester per vecka. Nej, och de har ju blivit kända för att de har gjort så himla mycket tester, och det har ju varit en förklaring till deras framgångar med att begränsa smittspridning, att de har testat så otroligt mycket. Och de är ett land på 24 miljoner invånare. Jag menar, om de kan göra 140 000 tester, då borde vi i alla fall kunna göra, jag vet inte, 50-60 000 tester om man ska ha motsvarande. Men nu pratar de om att snart ska vi göra 15-20 000 coronatester. Och det är inte så himla krångliga saker man gör som PCR-test. Och det är sånt där som man gör på alla universitet. Jag höll till och med på med det när jag gick biomedicinutbildningen. Det var många år sedan, och då höll vi på med PCR-tester, och maskinerna har såklart blivit mycket bättre sedan dess. Så att det kan man verkligen undra, varför gör vi inte mer? Det borde vi kunna producera. Och sen så frågade en journalist också om när vi får resultat på den här undersökningen av slumpvis utvalda personer som man testar i Sverige för att se hur stor andel av befolkningen som har corona. Det är alltså inte en sån här antikroppstest då, som jag nämnde här innan, när man kan se om man har haft corona eller inte, utan det är en sån här PCR-test då, som görs. Då kan man se hur stor andel av befolkningen som har corona just då. De som har haft corona och blivit friska, de kommer inte ge något liksom resultat i statistiken, utan det är just de som har corona just nu. Och de började med det här, det var Folkhälsomyndigheten som började testa personer i Stockholm utanför sjukvården. Det började de med den 26 mars, och han på den här presskonferensen idag, han sa att nästa vecka skulle vi få svar på det. De har börjat analysera testen, den är färdig och sånt undersökning, men de håller på att analysera resultaten, och nästa vecka ska de presenteras. Och Island har gjort en likadan undersökning, där undersökte de 6000 symptomfria personer, och där fick de svaret på den var att 1% av befolkningen hade corona just då. Och gissningsvis kan man ju anta att fler har det, en större andel har det i Sverige, men Så att nästa vecka får vi svar på det.
Yes, men det ska bli intressant att se vad de kommer fram till nästa vecka. Mm. Men vi får helt enkelt vänta på det tills dess. Då har man en hel pel på sig och jobbar i kapp sig. Men om vi går vidare till nästa punkt i dagens agenda, så aktiverades krislägesavtalet i Region Stockholm idag. Vad det är så här rent praktiskt innebär är att personal som är, kan man säga, väsentliga då för sjukvården, speciellt inom intensivvården, kommer att få kraftigt höjd ersättning. Så det är egentligen på många delar en lönefråga. Sen kommer ju också arbetstiden att höjas till 48 timmar per vecka. Och vårdperson och en krisersättning på 120% av ordinarie lön betalas ut för varje arbetad timme. Sammanlagt betyder det här att en ersättning på 220% per timme då i lönen. Så man får en höjd lön på 220%. Frågan är ju då, vad tror du, kommer det här att liksom ha en positiv inverkan, eller kan man hjälpa ut sönderarbetade människor med att betala dem mer?
Jo, men nog hjälper det ju. Det tror jag. Men visst, är de sönderarbetade, då måste de ju egentligen, det måste bli fler som jobbar, de måste underlättas på andra sätt. Så man behöver jobba med fler åtgärder än bara höja lönen. Men å andra sidan, när de sliter väldigt mycket, att bara få en högre ersättning för sitt jobb är ju ändå positivt, även om det inte hjälper kanske situationen så mycket. Mm.
Och det som jag funderar på är att, ja, det var det, jag tror du skickade mig en artikel om de här som jobbar inom sjukvården som har blivit sjuka. Att man tänker sig då en mor eller en familjefar då som jobbar inom sjukvården, som är rädd för att ta med sig de här sjukdomarna hem till sina små barn eller till sina nära och kära då. Att man undrar ju att, vad gör man för att säkerställa att de som jobbar i frontlinjen då, att de inte blir sjuka? Det undrar jag. Och sen att det känns lite som att man vill liksom använda pengar för att få bort problemet. Att man, ja, men ni får i alla fall ersättning nu här, att det får räcka. Men jag vet inte riktigt om det motiverar, för vad jag vet, så, eller vad jag har fått höra, så är de extremt överbelastade inom sjukvården nu, och alla de som jobbar då inom sjukvård eller omsorg och sådär, att de är helt slut. De är helt färdiga, de orkar knappt liksom inte mer. Och då är min fråga det, att vad kan man göra då för att öka deras ork och välmående generellt sett? Att vad jag förstår, så vissa ställen det är som brist på till exempel handskar, att man går runt och har ont i händerna och allt möjligt då på grund av jobbet man gör.
Mm.
Att liksom, är det här liksom från en helhetsperspektiv en positiv grej att den här nu krislägesavtalet aktiverades, eller är det lite mer som plåster på såren?
Det känns ju mer som på såren. Sen vet jag inte, alltså en sak jag funderade över, det var om det kan vara så att precis som med andra jobb, så är det ju säkert så att de avråds att jobba om de är lite förkylda. Och om många människor då inom vården kanske, när de inte har tillräckligt med skyddsutrustning och sånt, då kanske de är rädda för att jobba. Och väljer att till exempel vara hemma med, jag vet inte, sjukt barn, eller säga att de själva är snuviga eller någonting, och så undviker att jobba. Om de då ger väldigt mycket mer pengar, så kanske en del som har hoppat över att jobba av den anledningen ändå väljer att gå och jobba, trots att de är rädda för att bli smittade, bara för att ge så himla bra betalt. Och är det så, då är det ju rätt tråkigt, för det är ju det som borde vara lösningen, det är att de ska kunna känna sig säkra på jobbet. Och, det var ju han vi ska lyssna på som jag har gjort en intervju med, det är en professor som heter Björn Olsen. Han blev faktiskt frågad om det här, det var en artikel i Expressen angående att det är en del inom vården som har blivit sjuka. Och han nämnde just det, att det handlar om, alltså, det kan vara så att det handlar om mängden viruspartiklar man utsätts för. Ju fler du utsätts för, ju större risken att du själv blir sjuk och att du blir mer sjuk än om du bara utsätts för lite grann. Så man kan få en allvarligare sjukdomsbild då. Och de kanske, om de inte har andningsskydd eller sån här visir eller handskar, så får de helt enkelt så stor virusmängd som de andas in. Så att de blir sjuka i mycket större utsträckning än andra människor.
Ja, det är väl en lite sån här övergripande myt att sjukvårdare och sjuksköterskor och läkare inte är sjuka. De är ju ofta sjuka, mer vad jag har förstått från lite så här statistik som jag har sett, är att de faktiskt är sjuka mycket mer än vanligt folk, i och med att de kommer i kontakt med så många sjuka. Att det är ju någonting man måste ha i beaktande. Och man, sen undrar jag också den här kompensationen, att är det så att om det är en procentuell ersättning, så oftast på sjukhus, de som jobbar hårdast är ju faktiskt sjuksköterskorna. Och om det är procentuell ökning på lönen, så kommer man få väldigt mycket mindre av de här 220% än den där läkaren då. För att det känns ju inte kanske helt rättvist. Nu vet jag inte om det här är fakta, men jag utgår från att det är faktiskt en procentuell ökning på det vanliga timlön. Så om det är så är det ju inte helt rättvist. Jag tycker man så fall borde dirigera mer pengar åt de som är faktiskt liksom längst fram i fronten.
Men det var väl allmänt, va, för alla som jobbade på IVA?
Jag förstår vården. Det så.
Ja, inte bara liksom läkare eller någonting. Utan, men det är ju inte inom all sjukvård, utan det är ju de på den här IVA-platsen för intensivvården.
Exakt. Men om det är 220% på grundlönen, så blir det ju väldigt mycket mer till en läkare än till en sjuksköterska. Men...
Ja, du tänker så.
Men vi måste tyvärr gå vidare så att vi inte drar ut för tiden för mycket. I och med att jag nu leder programmet idag, så tänkte jag ta med lite så här finlandsfriheter här. Och vad som händer i andra sidan Östersjön. Men den finska public service-kanalen Yle, det vill säga motsvarigheten till SVT, släppte en sån här riktig propagandabomb igår kväll där, innan midnatt tror jag det var. Och det var ju rätt intressant att se, för att fram tills nu under coronakrisen så har det ju varit väldigt lite utrymme i tidningarna för massa sådana här liksom, att någon känner sig utmålad eller att det är så mycket hat på nätet, utan folk har liksom insett att det finns viktigare saker att prata om. Men man släppte då, och i den här rakt översatt så är det ungefär att nazister är glada över coronavirusepidemin. I artikeln då så lyfter man fram bland annat då hur vissa högerextrema, som de kallar organisationer i USA, har på telegramchattar och allt möjligt då sagt att om man är sjuk så ska man gå och göra saker till rasfrämlingar och så vidare. Hela artikeln inleddes med en bild från en demonstration från Nordiska motståndsrörelsen i Stockholm. Och då citerade man bland annat Simon Lindberg då, som är ledare för Nordiska motståndsrörelsen. Och man ville det liksom få det att låta som att det är främst då Nordiska motståndsrörelsen som gläds åt detta. Så citatet man har tagit Simon Lindbergs artikel om coronavirus, som man klippt ut följande: samtidigt kan jag dock inte låta bli att med stor förväntansfullhet följa det som sker med ekonomin i både Sverige och världen. Jag kan inte låta bli att tänka på och hålla tummarna för att detta kanske kan bli precis det vi behöver för att få till en verklig nationell rensning och ett säkrande av revolutionära politiska krafter, så att vi på riktigt ska kunna ställa allt till rätta. Det var ju ett väldigt strategiskt valt urklipp då. Om man läser hans artikel i sin helhet, så kan man ju säga att summa summarum är att man måste nå botten innan man kan resa sig igen. Men det här valde man ju då totalt att klippa bort. En fin grej, men en objektiv glimt i den här sörjan var ju då att Tommy Kotonen, som är en forskare som forskar då inom man kallar extrema politiska åsikter, säger då att Nordiska motståndsrörelsen har faktiskt inte aktivt försökt att stimulera någon form av accelerationism. Utan man har istället fokuserat på att sprida information till sina egna medlemmar, men allmänheten i stort, om nationalsocialismen i stort då. Men då är ju frågan det, tycker du att som observatör att nationalsocialister glädjer sig över coronakrisen?
Nej, det tycker jag inte. Däremot så har vi ju både på till exempel Radio Nordfront och så i det här som Simon Lindberg sa, så är det ju mer att vi har ju nämnt när det är stora skeenden i ett samhälle, när det blir omvälvningar och då finns det ju möjligheter för att folk börjar tänka på andra saker. Man ser hur liksom, staten fungerar, man ser kanske förtrycket bakom, och att det kan ju ge möjligheter till förändringar. Och att samhället efter det kan bli bättre än vad det var innan, om allting går rätt och sånt där. Så det är inte det att man är glad för coronakrisen eller någonting alls.
Jag delar ju din åsikt. Min observation är den att man inte alls glad för att människor dör eller mår illa.
Nej,
eller barn får illa eller så vidare. Men däremot, som du också sa, man ser ju en potentiell till att folk vaknar upp. Och på sätt och vis har vi redan sett det. Det är många människor som har börjat komma ihåg att man behöver sina nära och kära. Man behöver ett fungerande familjenätverk i tider när du inte kan få hjälp någon annanstans. Och man börjar ifrågasätta politiska beslut. Varför fattades beslut om att stänga gränser till exempel i Finland då, så sent, fast man redan hade Nordens första fall av corona var ju faktiskt i Finland, var en kinesisk turist. Så att det är ju positiva grejer som, och tankar som väcks i folket, att de börjar inse att det här systemet vi har nu med helt vidöppna dörrar, det funkar faktiskt inte. Och det är ju egentligen det Simon syftar på här. Men jag tyckte det var ändå intressant att trots den här krisen så valde man att damma av propagandalådan lite och slänga upp den här mitt i natten och hoppas på att
man
ser den.
Och det var verkligen så här, de tog med allting. Det var Ku Klux Klan medlemmar de visade från USA, det var skinheads från 1992, och det var alla möjliga så här konstiga saker. Så de försökte verkligen baka in allt, och sen övers fick man ju se motståndsrörelsen och så de här sakerna. Men visst, som du sa, han var ändå ärlig och sa att vi hade inte drivit de här.
Ja, det var den här forskaren, alltså reporten i sig, fort efter det där, den där kommentaren från den här Tommy Kotonen, så fortsatte ju reporten med 8 A4 säkert av smutskastning. Så det var en liten fotnot där.
Ja, men, alltså det var forskaren som var lite mer objektiv. Ja, det är ju bra.
Så det kan man i alla fall glädjas av istället för han, vad heter han, sakvetarprofessorn som alltid springer kring och vet allt om motståndsrörelsen i Sverige.
Ja, här i Sverige. Han är från Kungälv.
Ja, han.
Ja, jag har glömt bort vad han heter just nu, men ja.
Så kallad objektiv forskare. Men ska vi göra så att vi går in och lyssnar på den här intervjun du gjorde? Vill du kanske presentera intervjun lite snabbt innan vad vi kommer få höra och så?
Jo, precis. Jag gjorde en intervju med Björn Olsen. Han är infektionsprofessor och virusforskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Han är en av de här professorerna som syns jättemycket i medierna nu. Och för några dagar sedan, då läste jag en artikel i Expressen som heter, rubriken var så här: bluffläkare och hälsogurus tjänar pengar på corona. Och ingressen, den löd så här: några av Sveriges främsta hälsoprofiler slår mynt om människors rädsla för att smittas av det nya coronaviruset. Expressens reporter har granskat deras affärer, bland annat genom att använda dold kamera och utge sig för att vara oroliga kunder. Profilerna rekommenderar silvervatten, fiskolja, intravenös C-vitamin, bikarbonat, hälsosåpa och mängder med kosttillskott mot den snabbt spridande smittan. Och det här är oetiskt, det är skamligt, det är oanständigt. De ska inte blanda in corona med sån jävla skit, säger infektionsprofessor Björn Olsson. Och sen nere i texten då stod det så här: den legitimerade läkaren Annika Dahlqvist, känd för att förespråka LCHF-kost, rekommenderar på sin blogg personer som smittas av nya coronaviruset höga doser av C-vitamin intravenöst. När Expressens reporter ringer upp henne och utger sig för att vara en orolig bloggläsare och frågar hur intravenös C-vitamin fungerar, då svarade hon: det vet man inte, eller i vart fall inte, jag vet inte det. Jag är mest intresserad av att det fungerar. Och sen lite längre ner i texten, då stod det så här: enligt professor Björn Olsen är hennes råd rent farliga. Ska hon ta livet av folk? Intravenös C-vitamin, det är som att spruta in syra i blodet. Och när jag hade läst det här, för att jag vet ju lite om C-vitamin och det här med intravenös C-vitamin. Och det är ju ofta så att kvällstidningarna kanske liksom förvränger det som han har sagt och sånt där. Så att jag ringde till Björn Olsson för att fråga honom gällande den här artikeln, när han sa om intravenös C-vitaminbehandling då, mot corona. Vi kan lyssna på intervjun nu då.
Då gör vi det.
Hej.
Vad ringer du från?
Nordisk Radio ringer jag från.
Hej.
Hej, hejsan. Hej. Har du tid för ett par frågor?
Det ska vara väldigt snabba frågor då.
Okej. Jo, jag tänkte, jag läste häromdagen den här artikeln på Expressen om hon, vad heter hon, Annika Dahlqvist. Hon rekommenderar ju C-vitamin intravenöst.
Ja, just det.
Mm. Och där stod det att du menar att det var farligt. Och jag tänkte...
Ja, jag är inte helt övertygad om att man ska hålla på mycket med sånt där. Det är klart att det finns ju en del rapporter som säger att man har försökt med C-vitamin och man kanske har haft bra resultat med det. Men det är väldigt små enstaka fall och det är ju inga stora patientgrupper man har testat det här på. Och jag kan liksom inte heller förstå själva mekanismen hur C-vitaminet på något sätt skulle kunna bryta det här sjukdomsförloppet.
Okej. För det var just det jag tänkte fråga lite grann, om du kunde utveckla varför det var farligt.
Ja, det är farligt att, jag menar, det är väl en sak om det sker på sjukhus och man sprutar in det som är surt och det som är lite mer basiskt i kroppen. Men det styr man ju då utifrån hur syra-basbalansen ser ut i kroppen. Det kan man göra, det kan man justera där. Och det är ju liksom en väldigt liksom... Det är fina, alltså en ganska stor vridning på knappen kan få ödesdigra konsekvenser verkligen om man inte kan, om man är svårt sjuk och inte kan kompensera för de här snabba svängningarna.
Okay.
Så att det är det som är det problemet, och det här tillhör ju när man börjar hålla på och mickla med syra och bas på det här sättet. Det är någonting som tillhör nästan intensivvårdsmedicinen.
Okej. För det stod ju någonting, jag vet inte, det kanske var lite tillspetsat sådär, men ska hon ta livet av folk och intravenöst?
Ja, men alltså det är ju...
Det är som att spruta syra in rakt in i blodet.
Ja, det är ju faktiskt som att spruta... C-vitamin är ju surt. Riktigt surt. Va?
Ja, just det. Men tror du hon menade att folk själva skulle spruta in det intravenöst?
Nej, alltså det vet jag inte alls. För det dyker ju alltid upp i samband med såna här saker. Så kommer C-vitamin upp som en grej på banan. Kollodialt silver kommer upp som en annan grej på banan. Och på, det här dyker alltid upp i händelser av, alltså att man får olika typer av infektioner. Och då ska det här vara liksom en quick fix för de här grejerna. Det tror jag inte alls på. Utan jag tror man ska ha bra studier bakom innan man börjar ge saker och ting.
För hon är väl läkare också, va? Så hon, det känns,
ja, men det är ingen garanti.
Nej.
Det är det verkligen inte. Utan det gäller att vara försiktig med den här typen av uttalanden, tycker jag. Så att, jag tycker man ska vara återhållsam.
Ja, just det. Jag sökte lite på det här och läste lite. Och just nu håller de på med sån här behandling i delstaten New York, på den största sjukhuskedjan som finns där.
Ja, och då är det bra att utvärdera. Ja, men då är det jättebra att man utvärderar det. För jag har försökt att... Jag fick en rapport. Jag läste på lite grann om det där innan. Va? Och det fanns en rapport om några enstaka patientfall som man hade då hållit på och jag vet inte exakt hur mycket C-vitamin man hade sprutat in, men eller mycket surt material man hade sprutat in, men man tyckte sig då se en positiv effekt. Men det var ju ingenting som var granskat av andra forskare eller någonting sånt, utan det var ju liksom väldigt anekdotiska rapporter.
Ja, just det. För här står det är New York Post där som skriver om det, och det är, de ger patienterna 1500 milligram 4 gånger om dagen.
Uh-huh.
Och de använder det tydligen väldigt brett inom hela sjukhuskedjan. Det är den största sjukhuskedjan i New York.
Uh-huh. Och, ja, då skulle jag vilja veta vad de baserade det på.
De baserade det på experimentella studier som hade gjorts i Kina, var det?
Kina hade också gjort det, men det var ju precis... Jag vet det, men att man har använt C-vitamin eller att man har försökt med det, men det har ju inte varit några övertygande resultat ändå. Det är väldigt mycket, många sådana här rapporter om att man kan behandla med det ena eller andra. Och jag tror att grundinställningen ska nog vara att man ska vara väldigt återhållsam med det som är anekdotiskt återgivet som inte är granskat, alltså expertgranskat.
Nej, det är ju inte, vad jag vet så kanske de inte har gjort någon forskningsrapport om det som är.
Nej, och då ska man vara väldigt
känd och sånt.
Men, och då tycker jag att man ska vara försiktig.
Men företrädaren för den här sjukhuskedjan säger att patienterna som får C-vitamin klarar sig signifikant bättre än de som inte får det.
Jaha, men då måste ju de resultaten redovisas, tycker jag.
Jo, men precis. Jag gissar ju att de har någon statistik, men de kanske inte har lagt in någon forskarrapport än och sånt.
Nej, och då...
Det pågår ju just nu det här.
Ja, och det är väl, om det skulle vara så, om det skulle vara alldeles sant, så är det ju fantastiskt bra nyheter. Men än så länge, det som låter så bra för att vara sant är allmänhet inte sant. Ja. Det är min grundinställning. Alltså jag är väldigt skeptisk.
Okej. Ja, men då förstår jag. Det var en bra förklaring, tycker jag i alla fall. Vad du tycker. Så att, men då får man se mer framöver bara.
Man får se framöver, och när man har granskat det. Alltså just nu är det en flod av olika rapporter, och det ena med det andra ska kunna bota den här typen av infektion. Och mycket kommer ut och mycket publiceras, och mycket av det är inte referigranskat överhuvudtaget. Sen när dammet har lagt sig, då måste man ju gå igenom de här grejerna och se vad är det som är värt någonting.
Ja, just det.
Och det är väldigt, väldigt viktigt att man gör en sån typ, en sån genomgång och en sån slags meta-analys av alla såna här material. Och visar det sig då att C-vitamin sticker ut, herregud, ja, men vilken grej, då kanske Linus Pauling hade rätt från början. Jo. Det vet vi inte.
Ja, just Linus Pauling, ja, precis.
Ja.
Nej, men precis, och vad jag förstår så är inte det här ensamt då, utan de har ju testat det här tillsammans med annan behandling och så.
Ja, precis. Och då
får de väl utvärdera.
Då blir det ännu mer komplicerat, så då har det plötsligt en kaosalgoritm, alltså verkligen.
Jo.
Ja. Så att mekanismen bakom det här, den skulle jag gärna vilja veta hur det funkar.
Ja,
är det så att det funkar liksom, jag menar, då är det goda, väldigt goda nyheter, det måste jag säga.
Jo, för det är ju en billig och enkel sak att tillsätta.
Men det jag är rädd för, och det som kom upp i den här samband med den här expertartikeln, det var ju liksom att folk skulle titta hemma mickla med det här. Det är liksom fullständigt farligt.
Jag har ju hört att det är många som rekommenderar att man ska ta oralt då. Man kan ju liksom bara ta upp till en viss mängd. Man blir ju dålig i magen efter
en viss.
Så att, man kan ju inte få i sig så många. Sen är det inte upptaget från magen lika bra heller. Men som sagt, jag tror inte att hon menade... att folk,
jag vet inte vad hon menade, utan det var liksom, själva, utan... Nej, men det här kom ju ett svep när man hade en massa alternativa behandlingar för SARS-CoV-2. Och direkt utifrån vad jag vet om hur det här viruset funkar, så tror jag att jag direkt kan säga att det här tror jag inte på. Det här man måste få fram data på det här och hålla på och mickla med det. För det ger en väldigt tydlig signal att om vi säger att C-vitamin fungerar, då börjar folk kolla på eller i C-vitamin eller C-vitamin eller vad de håller på och dra i sig. Och det där skapar ofta massrörelser som kan orsaka mer skada än nytta verkligen i långa loppet.
Fast tror du att C-vitamin skulle skapa mer skada om man, vi säger något, som folk själva, att de bara tar
peroralt? Ja, det skadar deras plånbok till slut framförallt.
Jaha, ja, men det är inget dyrt att köpa C-vitamin.
Nej, det är ascorbinsyra. Man kan gå och köpa
14 kronor på mataffären.
14 spänn, men precis. Men du får magsår efter ett tag. Och tar du alldeles för mycket så kan det hända saker med din syra-gasbalans. Syra-gasbalans, speciellt om du har någon form av njursjukdom eller någonting sånt där. Så att det är inte helt... ofarligt inte.
Nej, det är sant att vissa grupper ska kanske vara försiktiga.
Precis. Men man läser aldrig det finns lite. Det är det som är problemet.
Sista frågan var, du nämnde kollodalt silver där. Det menar du heller inte något som...
Nej, alltså det finns inget övertygande om det heller. Alltså det gör det inte. Där måste man presentera tydliga forskningsdata varför kollodalt silver skulle kunna funkar just på covid-19. Så vi har ju hört att kollodialt silver funkar även mot olika typer av fästingburna infektioner och det ena med det tredje.
En del som är för sånt här, de menar ju att det kan bota allt i princip.
Ja,
men det behöver inte betyda att det inte funkar mot något.
Nej, eller? Men det återigen, alltså då,
För det har ju bakteriedödande och tror jag också virusdödande effekt. Det används ju i vattentankar och sånt.
Ja, precis. Men då ska man visa att en vattentank är en sak och en människa är en annan sak. Absolut. Så det gäller liksom, och det gäller verkligen att kunna visa då, okej, vi gav den här patientgruppen kollodialt silver, vi gav den här patientgruppen placebo. Och så jämför vi utfallet av den här sjukdomen.
Jo.
Efter 10 så många veckor och såg hur det gick. Va? Då kan man börja prata om data som är lite hårda data.
Ja, men absolut, absolut. Jag läste nämligen det var en rätt lång artikel i Medicinsk Access var det. Jag tror det var första numret 2019, så det är rätt nyligen. Så var det om kollodialt silver. Och där tog de faktiskt upp massor av undersökningar som hade gjorts och sånt.
Jo, men många av dem där, vet du, de publiceras i Såningsmannen och Kamratposten. Vet du. Det
är fast Medicinsk alltid... Access är väl inte riktigt Kamratposten? Kanske?
Ja, det är lite långt ifrån. Det.
Är det Medicinsk
Access? Nej, man ska nog vara väldigt... Medicinsk Access tar ju in väldigt mycket material och så redovisar man en massa referenser och ibland är de väldigt vederhäftiga. Ibland har jag hittat referenser som är helt uppe på väggarna.
Så det beror lite på vem som skriver och hur bra referenserna
är? Väldigt mycket så. Väldigt mycket så.
Ja.
Så skulle jag uttrycka det.
Ja. Ja, men tack för att du tog dig tid och sånt. Det var jättebra att få förtydligande där.
Okej.
Ja. Tack. Hej.
Hej.
Ja, det var väldigt intressant intervju det där. Jag måste säga att jag har lite sån här personlig förkärlek till väldigt akademiska människor ibland. Att han var ju väldigt kritisk till det mesta som inte var direkt bevisat och frågasatte även vissa forskningsresultat. Så det känns på något sätt när det har varit väldigt mycket sådana här gissningslekar runt om från olika myndigheter och så vidare runt om hela planeten, så känns det ju kul att en sån här superakademiker kommer till tal. Sen kanske han heller har rätt i allting.
Nej, självklart är det så att han inte har rätt i allt. Och jag tycker också det är bra att man gärna vill veta. Men vi har ju faktiskt exempel i historien där man har fått reda på att saker fungerar, men man vet inte exakt hur. Man kan se att det ger resultat.
Och ja. Och sen, alltså det där med att det finns
sen,
ju...
Sen senare kommer man på liksom mekanismen bakom det. Och det kan ju ibland ta många, många år innan man får reda på det. Men att det fungerar, det är
alltså, det kan ju ta 1000 år. Alltså, till exempel... Då att man använder då bark till att bota huvudvärk och inflammationer ledde ju till slut sen att man faktiskt uppfann aspirin. Så att det,
precis.
Och det kände man ju till sen urminnes tider då att det här fungerar. Och ja. man visste inte varför. Och det är ju det som är det som jag tycker man har liksom glömt lite i världen i stort idag. Att vetenskapen står ju inte still. Att vetenskapen går ju framåt. Att det är väldigt ofta så säger ju folk att men så här är det inte, för att vetenskapen säger så här. Men det man ofta glömmer är ju att den korrekta formuleringen är att så är det förmodligen inte, för att det finns inget som stödjer det. Och att man liksom håller dörren öppen till att saker faktiskt kan förändras. Vi trodde ju att allt cirkulerade runt jorden och inte runt solen och så vidare. Att det finns ju många exempel genom världshistorien som vi tycker är självklarheter nu som man var väldigt skeptisk till.
Jo, nu gällande den här intervjun bara här. När man gör en intervju så försöker man ju vara inte allt för konfrontativ och sånt där. Så att jag liksom valde att bara låta honom berätta i princip och så små ifrågasättande sådär. Men egentligen om man tänker på lite grann vad han sa, om man har läst artikeln och sånt, så är det ju framförallt utav Expressen, men även utav honom, så är det ju faktiskt lite oärligt att låtsas om att det skulle vara så att Annika Dahlqvist, där är hon läkaren Annika Dahlqvist, att det skulle ens liksom i tanken vara så att hon menar att folk själva skulle sitta och spruta in C-vitamin intravenöst. Alltså spruta in det i venerna med liksom plasma på sig och sånt där. Så jag menar, det är ju helt idiotiskt. Självklart menar hon att det ska ske på sjukhus, och man gör det utav kritiskt sjuka patienter. Och det är just så, jag nämnde ju för honom där att i The New York Post och i Daily Mail till exempel, så har de nyligen skrivit artiklar om att det här pågår i USA och i Kina. Mm. Och man har sett resultat, det har varit jättebra resultat. Och det här har även funkat gällande andra sjukdomar och sånt där. Så att det är inget konstigt. Och jag tyckte en sak som var lite kul var att han verkar veta en hel del mer om det här än vad han verkar säga ut. För han nämnde ju Linus Pauling där. Jag blev lite överraskad av det. Och han är ju, Linus Pauling är ju död nu tror jag. Men han var ju en väldigt stark förespråkare för C-vitamin. Mm. Och att man ska ta det både alltså oralt då. Att man ska försöka ta höga doser av det så högt man kan. För varje individ kan förbättra sin förmåga att tåla C-vitamin. Och han är ju en väldigt erkänd forskare. Han har bland annat funnit 2 Nobelpris. Jag tror, om inte han är den enda som har gjort det, så är han kanske en av 2 eller 3 personer i världen som har vunnit 2 Nobelpris.
Så men, han är ju, men det och, finns
och,
ju...
Ja. Och han vet om det här. Och, ja. Så att det, man ser en viss, tycker jag, oärlighet i hur de beter sig.
Jag tror han också är lite försiktig. Men det finns ju som sagt, från Asien så har man ju faktiskt under coronakrisen botat folk med höga doser av C-vitamin. Och det har väl både Korea och Kina bekräftat. Så jag håller med liksom att han kanske var lite för kritisk i vissa grejer. Men nu måste vi tyvärr gå vidare till nästa punkt då. Så att inte allting blir bara inrikes, så såg vi idag att EU har bett Italien om ursäkt för att själv inte ha agerat i tid. Man lovar nu att man ska skaka fram en 100 miljarders fond där länder då som har slagits hårdast av coronakrisen såsom Italien och Spanien ska kunna be om pengar. Dock så är det ju så att EU har ju inga egna pengar, utan EU måste ju gå till medlemsländernas skattekistor och hämta dessa pengar. Så att det här löftet är ju egentligen ett rätt tomt löfte, för att det måste ju godkännas i parlamentet och varje medlemsland för att det ska bli sant då. Men
och vad händer om alla andra länder får lika stora problem som Italien?
Exakt.
Var ska pengarna komma ifrån då?
Ja, sen alltså, det känns ju som att det här är EU försöker, de har ju totalt tappat masken under den här krisen då, och det är ju till exempel den här Salvini då från Italien. Han kritiserar ju det här att hela den här ursäkten kommer ju lite väl sent, att de vill inte liksom bara ha röksignaler utan faktiskt substans. Och i Italien så vet man ju bland annat att Ryssland har ju skeppat in utrustning och personal då för att hjälpa till det här. Men jag tycker det här är rätt intressant från det perspektivet att EU verkligen nu har insett sin tabbe här och försöker med alla medel att validera sig själv på något sätt.
Ja. Alltså Ryssland har ju flygit in, jag vet inte hur många, alltså 10 stora sådana här fraktflygplan som tar 50 ton material, och det är över 100 infektionsspecialister, läkare, militärläkare har de flygit in. Så de har gett jättehjälp, och sen även länder som Venezuela och
USA skickar dem.
Kuba. Ja, har till och med skickat folk, även fast de inte har samma möjligheter som Ryssland. Och så Kina har hjälpt till. Inget EU-land. Nej. Ingen utrustning,
inget NATO-land vad jag vet heller. Utan Ryssland, det landade ju ett stort plan i New York igår med fullt från Ryssland då, med materiell till USA.
Och visst handlar det om propaganda från deras sida, men vem bryr sig? Det är ju att hjälpen kommer som betyder någonting. Sen vad är syftet bakom det?
Absolut är det ju propaganda. Och det tycker jag är lite roligt med ryssarna. De har ju sagt det rakt ut. Att givetvis är det här liksom en propagandaseger för oss, men vi vill hjälpa folk. Så att de försöker ju inte ens dölja det här, att de försöker vinna poäng. Och det tycker jag är fruktansvärt ärligt. Och i och med att jag då är finsk och bor i Finland, så har jag en automatisk väldigt skeptisk syn till vad som sker och sker i Ryssland och sägs i Ryssland. Men någonting som man faktiskt inte kan ta ifrån dem är att de är förvånansvärt transparenta i det de säger och gör. Att lär man sig bara läsa sättet de pratar med så inser man ofta rätt snabbt vad som kommer att ske. Och att de kanske ibland förnekar någonting, men alla vet liksom mellan raden att det är sant. Men det är väldigt annorlunda från till exempel USA då, som har en tradition av att blåljuga till allmänheten och världen, till exempel massförstörelsevapen i Irak. Men framförallt är det ju intressant att se hur totalt handfallen EU har varit, för att det finns ju ingenting. Och så fort det här skedde då, så alla de här öppen världshandelskontrakt och så vidare, det flög ju ut i fönstret direkt, att alla länder som inte hade då strategiska reserver då, som Finland, Schweiz och Polen, de har ju varit som i Sverige då i total kris, för att man får inte tag på någonting, för att gränserna är stängda.
Och sen testades det ju väldigt snabbt där när Sverige, ja, någon del av sjukvården hade någon stor beställning från Tyskland där, så stoppade ju Tyskland den från att skeppa sig iväg. För att ja, de tyckte väl att de behövde det själva. Ja, och där visar ju, för enligt marknaden så ska ju, alltså oavsett vilket land det är som gör en beställning till ett företag, så ska det liksom behandlas likadant. Mm. Men här satte man ju bara stopp för det, och man stängde gränser och allting. Så det visar ju på att hela den här idén med EU är väldigt förljugen. När det gäller så levererar de inte.
När det kommer till kritan så tänker man ju på sig själv först. Ja. så är det bara.
Ja.
Och det får man ju bara acceptera. Och det är bra att folk vaknar upp till det.
Ja, precis.
Men
det är inget fel i det. Det är inte så att vi tycker det är dumt det här. Att det nationella visar sig vara mycket starkare. Mm. Men det visar hur förljuget allting med EU är. Och hur själviskt. Ja.
Men så är det. Så får vi se hur världen ändras efter det här. Som sista punkt här hade vi ju skillnader mellan Finland och Sverige. Jag kanske kan ge en liten bakgrund om vad som har skett i Finland då. Så tänkte jag att det är nästan enklast om du ställer frågor och så svarar jag, för att det är väldigt svårt att nämna allt när man försöker bara rabbla upp det. Så om vi startar från noll då, så gjorde man ju för ett tag sedan då ett beslut om att först och främst stänga gränserna i Finland, och man införde då karantän på det sättet att man gav väldigt starka rekommendationer från myndigheter att alla ska jobba hemma, vilket de flesta faktiskt har gjort. Att många har, jag har ju själv arbetat hemifrån nu i 3 veckor, och i princip alla på företaget jag arbetar hos har gjort det. Men spridningen då, den fortsatte, och så gjorde man då beslutet att stänga ner hela Nyland då. Så att det är ungefär som att stänga av Västra Götaland från resten av landet. Och då har man ju tagit då försvarsmakt och polis och stänga då alla utfarter från Nyland, så att för att komma in och ut i Nyland så behöver du en valid orsak då. Men det är så här, in a nutshell i ett nötskal. Det hela är ett nötskal med det.
Ja, okay. Så. Men precis, alltså, du började ju jobba hemma redan innan den här, om jag minns det rätt, va?
Ja, och det, där har
det är
vi
ju bara det senaste veckan har varit karantän,
så de började väl rekommendera det då när jag började jobba hemifrån. Men företagsledningen där jag jobbar insåg ju rätt snabbt att det här säkert är mer allvarligt än vad man säger att det är. Så att då fattar man då beslut att alla som har möjlighet, som inte behöver några specifika verktyg, det vill säga fysiskt vara på plats, ska stanna hemma då. Plus att man sen valde att när allt utrymme från personal som kan jobba hemifrån blev tomt, så flyttade man folk från lager och så vidare in i de här lokalerna, så att man spridde ut folket istället för att alla står på samma ställe då.
Ja, smart. Nej, men för även i Sverige har det ju blivit en del företag som har gjort så, där de kan jobba hemifrån, så är det en del som gör det ju. Så en viss sån anpassning har ju skett även här, även om kanske inte lika mycket. Men vad känner du då angående det här? Känns det rätt eller fel? Alltså, går Finland rätt väg?
Jag tycker personligen det. Sen tycker jag att man borde ta till de här hårdare metoderna mycket tidigare. Jag tycker liksom regeringen väntar lite. Det har varit väldigt tydligt då att den här feministregeringen vi har att de fokuserar väldigt mycket på vad vissa myndigheter tycker. Att, vilket i sig, det är ju inget fel att lyssna på sådana som vet om
expertisen.
Saker. Ja, men samtidigt så måste man ibland vara så att man fattar ett snabbt beslut och sen kan man ju korrigera beslutet senare när man får mer information. Att det är bättre att vara för försiktig än för lite försiktig.
Mm.
Så att så sätt. Men annars så tycker jag det har skötts bra. Jag har inte märkt att liksom maten tar inte slut i butiken. Allt funkar ju som men, vanligt, men visst, man ser mycket mindre folk då.
Allt, liksom, allt arbete ska fortgå. Det är inte så att ni är i karantän på det sättet att ingen går ut ur sina hus. Utan de som har jobb att gå till, det som inte är nedstängt, det som är viktiga arbeten och sånt. De går fortfarande till jobbet i Nyland, va?
Ja, och speciellt om du jobbar då inom matbutik, apotek, sjukvården, reningsverk, vad heter det? Reningsverk, vattenverk, elverk och så vidare. Alla så essentiella grejer fungerar precis som vanligt. Men man ser ju att igår morse var jag i centrala Helsingfors då vid 9-tiden, så normalt sett är totalt kaos med trafiken. Och det var helt öde. Att folk har verkligen sådär, att har man inget där att göra så åker man inte dit. Att jag hade faktiskt ett ärende så var tvungen att ta mig in till stan. Men det känns ju lite sådär Hollywoodaktigt att man är mitt i en storstad, inte en kotte någonstans då.
Ja, verkligen, jag kan tänka mig det. Men jag tänkte på det här med, kommer ni hålla ut då? Vi säger att det håller i en eller två månader. Kommer Finland klara? För jag såg att Danmark, de funderar faktiskt på lätta på restriktionerna nu, pratas det om.
Och jag har förstått, alltså vi förlängde ju våra med en månad restriktionerna i Finland nu förra veckan då. Att, sen har ju Finland, så att vi har ju strategiska reserver, så de har ju miljontals maskar och medicinutrustning och sånt som då för första gången sedan kriget öppnade man de reserverna. Sen finns det ju sädesreserver för 7 månader och det finns reserver för olja och sånt, så att jag tror nog Finland kommer nog klara sig liksom.
Men det ger ju ändå en väldigt ekonomisk konsekvens, alltså det kommer ju påverka ekonomin.
Det kommer
landet är delvis nedstängt i 2 månader så.
Det kommer det garanterat göra, att det ser man ju, speciellt småföretagare och sånt, sen sådana där som taxiförare, frisörer och sånt som har mycket med folk att göra, att de är i en väldigt hopplös situation. Men nu gick man ju in och gjorde ett historiskt beslut igår då, att man, alla som är egenföretagare får arbetslöshetsersättning under den här tiden då, fastän de har ett verksamt bolag, så att har de ingen inkomst så får man där, så att det tror jag man aldrig har gjort innan, för jag förstod det så.
Det var ju ett bra beslut, alltså det blir rättvist även mot, vad ska man säga, gräsrotsmänniskorna.
Jo, så är det att det känns, det är väl någonting jag tycker de har skött bra, att de försökt verkligen ta i beaktande alla aspekter i samhället, att det inte bara varit sådär att vi pumpar pengar till elitbankerna, men annars så det sitter väldigt djupt i mig att säga att saker är positivt med det nya systemet, men på sätt och vis måste jag nog säga att på många delar så har man faktiskt skött det här väldigt fint, och jag ångrar inte alls att jag bor här istället för att bo i Sverige just nu.
Jag tror vi måste nästan återkomma till det här i Finland och nästa gång du är med, för nu hinner vi inte prata så mycket mer om
Nej,
tyvärr.
Men vi kan ju ta kanske en lite längre diskussion om Finland vid nästa gång jag är med då, så vi måste tyvärr nog packa ihop för dagen. Så du får tacka för att du medverkar, så får vi tacka vår producent för att ha hjälpt oss att genomföra det här programmet, så får alla ha en fortsatt trevlig dag och
trevlig helg.
Och trevlig helg, och så får ni lyssna på oss igen när vi återkommer nästa vecka. Ha det bra. Hej hej.
Hej.
The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.